Det här är politikens frågepodd.
Idag om vilka ministrar som har haft flest olika poster.
Varför frågar ingen mig vad jag tycker?
Vad kul det är att komma tillbaka till även frågepodden. Själva frågan kommer komma lite senare, för någonting har ju hänt när jag varit borta. Chanseringen. Nej men alltså fy fan, man är borta 2 veckor och man bara, vad är det för jävla hellhole jag kommer tillbaka till? Mm. Nej, så här, vet du vad? Det kanske är så att jag har tagit en liten paus också, även om jag har lyssnat på de eminenta produkter som du, Torbjörn och Maggie har gjort när jag inte har varit med. Och jag tror många har uppskattat här, men en person var jättearg. Jag öppnade mejlkorgen och vi börjar med lite respons på då förra veckans frågepodd. Kära Sveriges bästa politikpoddare, Torbjörn har tyvärr gjort mig besviken. Man brukar kunna lita på att han tillför ett rimligt långt historiskt perspektiv till podden och därmed bekämpar den historielöshet som plågar all nutida svensk politisk diskussion. I senaste frågepodden begick han dock en oförrätt mot sig själv och alla oss historieintresserade lyssnare när han hävdade att alla svenska statsministrar sedan och inklusive Erlander har slutat med politiken när de lämnat posten som regeringschef. Han hade dock kunnat gå ännu längre tillbaka. Och sen görs en lång genomgång och så landar frågeställaren i de som verkligen borde kunna vara med på den här listan. Definitivt Per Albin, eventuellt Ekman. Den senaste politiska comebacken var eventuellt Persson Bramstorp, definitivt Sandler.
Är kritiken att vi inte gick tillräckligt långt tillbaka, eller hade vi sakfel?
Nej, kritiken är att vi eller jag då inte gick tillräckligt långt tillbaka i hypotesen att det finns en särskild politisk kultur i Sverige, till skillnad från i en del andra nordiska länder, som där så att säga statsministerpost eller även högre ministerposter är rätt slutpunkter i människors politiska eller samhälleliga engagemang och karriär. Och Oscar Martin Pelto, om jag uttalar hans namn rätt, menar då att jag borde gå längre tillbaks i tiden. Och så gör han det i det här långa, långa mejlet och går igenom Persson Bramstorp och Hamrin och Ekman och Lindman och vad som hände med dem efter att de hade varit statsminister. Och Per Albin dog ju, så han kunde ju inte göra comeback. Det är där vi är ens, så att säga. Men jag tycker inte han får fram i sak mer än Persson Bramstorp. Alltså Persson Bramstorp blev ju ganska snart
bondeförbundare.
Ja, han blev ju liksom utfockad från partiet och utmanövrerad relativt snart.
Det här låter som din tes om centerpartismen och hur de är mot sina ledare.
Oscar har alldeles rätt i Sandler. Sandler är ju, så att säga, om vi skulle, jag vill nog bara hävda att den här hypotesen och trenden och politiska kulturen i Sverige kanske sträcker sig 30-40 år tillbaka i tiden. Hänger ganska snart ihop med PR-branschens utveckling och sådana saker.
Din kritik var ju också att svenskarna inte värdesätter Europapolitiken och går dit. Och det var ju svårt där på 30-talet.
Oerhört svårt på 30-talet. Det har varit mycket lättare, eller funnits större möjligheter de senaste 30 åren. Men om vi accepterar Oscars premiss att man borde gå längre tillbaka i tiden, då finns det ett undantag som då enligt mig bekräftar regeln. Alltså som Oscar pekar på, Rickard Sandler, som ju var
den
statsminister och sen gjorde fortsatt politisk karriär, var utrikesminister och utredde hela grundlagen under massa år på 60-talet innan han knallfall dog. Finns ju också en jättebra sång som jag vill passa på att tipsa om då, som vi säkert har spelat i podden många gånger, Tore Bergers balladen om Rickard Sandler. Där har ni hela hans biografi.
Vi lyssnar några sekunder. Producenten säger att vi inte får spela den här sången. Håkan Juholt.
Du nämnde Håkan Juholt. Vilken liksom otrolig folklighet han har nu med den här nya tv-serien som han är med.
Precis som Sandler, som Torbjörn sa.
Och folk pratar liksom bara om hur god han är hela tiden jämfört med de andra onda människorna. Han bygger ju upp för en politisk comeback.
Vet du vem som också får hur mycket god den här personen är i samma, och det är ju den här, vad heter det här, förrädarna ripoffen de gör, spelet. Eller någonting. Mm. Jag antar att det är förrädarna. Jag har inte riktigt koll på de olika TV-programmen.
Nu pratar ni om ett SVT-program Håkan Juholt är med.
Som kom samtidigt, precis som det var en stor partiledardebatt, så att det var liksom så här besvikelsen över spelet från Håkan Juholt, liksom är så sårad, hur kan folk bete sig illa på det här sättet. En annan person som är med i samma program som Håkan Juholt, som jag ser kärlek till, för att den personen är så genuint snäll och god. Fröken Snusk, alltså original Fröken Snusk. Som jag nu,
hon är också med.
Hon är med.
Och Dominika Pesinski.
Jag har inte sett folk tala så väl om henne på internet där jag har tittat. Men vem vet? Liberalerna
kommer,
ska också
komma en framtida partiledare ur det här programmet? Det är inte det går ut på. Det är inte spelet som det politiska spelet skapat av ett radioprogram eller en radiopodd som det hette på Sveriges Radio.
Uh-huh.
Skapat av Henrik Thorhammar. Det är inte det spelet vi pratar om.
Varför tittar ingen av oss på linjär TV så vi kunde besvara de här frågorna? Ska vi ta en riktig fråga istället? Ska vi ta en riktig fråga?
Ja.
Vem ska säga frågan?
Ja, jag kan ta den. Hej, jag undrar om ni vet vem som har haft flest olika ministerposter i svensk historia. Det verkar finnas information om vem som har suttit längst som minister, men jag är mer nyfiken på vem som har haft flest olika roller i regeringen.
Jag har inte researchat, den får jag säga magkänsla. Mona.
Mona Sahlin är din magkänsla. Har Margit annat tips?
Alltså jag frågade ChatGPT.
Jag tänkte någon annan 80-talssosse, skitsamma. Fortsätt.
För jag vet att Tobin har researchat detta. Och då kände jag så här, undrar om det var värt att han la en dag på att researcha det. Jag kollar genom att fråga
Chatti. Vad sa Chatti?
Eller som Martin Ådahl kallar den, HatGPT. Jättekonstigt, men han sa det på en pressträff.
Nej, men vet du vad det där är? De har ju gjort en egen sån ChatGPT för Centerpartiet som ska heta typ Centerkompis, fast internt kallar de den HatGPT, där man ska få så här centersvar.
Ja, vad därför, för hela hans budgetpressträff var full med olika, han bara, han hade gjort en presentation med jättekonstiga bilder, alltså att det såg ut som så här, ni vet när ens föräldrar gör så här clipart grejer i typ. Ja, men och då var han så här, det är ChatGPT som har tagit fram de här bilderna till mig.
Vänta, får jag bara kolla. Alltså Centerpartiet har som organisation gett sig in i AI-branschen och ska ta fram en konkurrent som bara gäller för Centerpartiet och deras medlemmar och sådär.
Ja.
Det låter mycket som den gamla franska protektionistiska idén att
Minitel!
Att ha ett eget internet.
På tal om Minitel, då kan vi lyssna på den här goa låten.
Över hela stan lockar Minitel, krälla serverat pervär. Äntligen kan du nå dina drömmars mål, krälla serverat pervär. Hon ger dig allt vad du begär.
Åh, vad jag saknar den gamle gode räven i Rickard Wolff.
Chatti sa i alla fall också Mona Sahlin.
På tal om Rickard Wolff då. Mm. Är inte de kompisar?
Men vill du dra din egen research?
Ja, okej. Okay. Ska ni få höra det riktiga svaret på den här frågan?
Om det är en sosse från 80-talet ska jag också få ett halvt poäng.
Frågan är alltså, vilket statsråd har haft flest statsrådsposter?
Ja.
Vilken person har haft flest statsrådsposter? Då ska jag säga direkt att det beror på hur man räknar. Och vi kommer till det. Men vi kan börja bakifrån. Det är ganska många människor som har haft...
Tar du alla statsråd vi någonsin
verkligen
haft då?
Inte. Jag ska försöka göra det här relativt kvickt. Det är relativt många personer som har haft 4 statsrådsposter. I modernare tid, Thomas Östros, socialdemokraten, Ylva Johansson. Ibe Baylan, han var ju näringsminister, samordningsminister, energiminister och skolminister. Olof Johansson då, om vi backar bandet lite. Han var ju
Centerpartiledaren.
Han var ju energiminister i 70-talsregeringen Fälldin. Och sen så var han också personal- och löneminister där i slutet av 70-talet.
Tänk vara personalminister.
Ja, det är en post som
HR-tant gånger tusen.
Som verkar vara vakant nu för tiden. Och sen var han kommunikationsminister innan han blev miljöminister i Bildts regering. Så han är också på 4. 4 hamnar också i Elande-favoriter som Torsten Nilsson, gamla SSU-snubben. alltså för jättelänge sedan, det ser ut snubben. Och John Eriksson i Kinna. Några som kanske är lite mer bortglömda, Lars Engqvist, Maggi, malmöit.
Mm.
Han var faktiskt minister med fyra olika ministerposter. Om man räknar statsministerns ställföreträdare, alltså vice statsminister, som en särskild post.
Och då vill jag säga att ChatGPT sätter Lars Engqvist på andra plats med 8 poster. Men jag tror att det som ChatGPT inte förstår är det här med att vissa har många titlar samtidigt. Alltså för han, då står det så här, vice statsminister, social, ungdom, konsument, kommun, integration, idrotts, bostad. Ja. Alltså vissa har ju portföljer som inkluderar typ
ja, ja, och det är det här som blir riktigt problematiskt i den här bedömningssporten som vi håller på med. Jag har valt att ge Lars Engqvist credit för att han var socialminister. Jag har valt att genom kreditsvärlden vara kommun- och bostadsminister.
Det är en post då.
Det är en post. Mm. För det utsågs han till vid samma tillfälle. Och sen så har jag utnämnt honom till att han blev integrationsminister. Men vi kommer till ännu klurigare fall med den här problematiken. Birgit Friggebo.
Friggebodens skapare, kulturministern med klyftan. Kommer ni ihåg den Nobelfesten?
Också hon som införde EBO, världens mest utskällda.
Ja, hon var ju alltså bostadsminister då i Ullstenregeringen på 70-talet. Och sen kultur-, invandrar- och jämställdhetsminister
Rinkeby.
I regeringen Bildt. Min favorit på fyra ministerposter är Alfred Pettersson, som var liberalernas jordbruksman i början av det förra seklet. Han var nämligen jordbruksminister fyra gånger. Och jag tror ingen annan människa...
Vadå, i fyra olika regeringar?
Exakt. Men lyssna här. Han var jordbruksminister mellan 2 augusti 1905 och 7 november 1905. Sen kom han tillbaks 29 maj 1906 och satt ända fram till 17 mars 1909. Sen blev det då lite uppehåll igen när det gick dåligt för Stav och hans liksom, kompisar. Men kom tillbaks 7 oktober 1911 och satt fram till 17 februari 1914. Då det blev borgårdskris, halv statskupp i Sverige. Men Alfred Pettersson, denne jordbrukskunnige liberal, en fjärde gång kom han tillbaka. 19 oktober 1917 till 10 mars 1920. Han höll i den liberala jordbrukspolitiken och blev på det minister fyra gånger.
Men han är ju diskad för det är ju samma post. Alltså det ska vara olika poster.
Det ska vara olika poster.
Ja, det här är ju en nästa del i diskussionen om reglerna. Alltså, om man till exempel har varit som Gunnar Sträng, som då är den person i Sverige som har varit minister längst. Ska vi gå in på honom en liten stund?
Han
har ju haft en sammanhängande ämbetsperiod som statsråd i Sverige på 31 år och 68 dagar under åren 1945-76. Han var, om vi tittar på ministerposter, så har han i alla fall fem. Han var först biträdande jordbruksminister eller konsult. Sen var han folkhushållningsminister. Tack. Sen var han jordbruksminister, sen var han socialminister och sen var han finansminister. Det är ju fem.
Det är okej, men det ska han ha.
Men blir det inte alldeles orättvist om hans finansministerskap räknas som ett enda tillfälle?
Nej,
det är ju det frågan är.
Ja, men då säger ju inte svaret någonting om vem som har varit så betydelsefull, för då blir det
de här som
har fått moderna hittepå-portföljer som nu måste vi ha det här området med, du får ta det också.
Till
Henrik.
Exempel Leif Pagrotsky som finns med på min lista med 8 poster. Närings, utbildning, kultur, forskning, utrikeshandel, minister för nordiskt samarbete, samordningsminister och minister för vapenexportfrågor.
Det där anser jag vara modern dopning. Det finns ju det går ju inte att ställa Leif Pagrotskys hittepå-portföljer som flera av frågorna löser han på liksom en halv vecka. Okej, inte riktigt, men nästan. i relation till Gunnar Strängs mångåriga finansministerskap.
Men fast det, jag tänker, är ju inte känslan av frågan är ju så här, det är politiska underbarn som på något sätt så här, eller trotjänare som kommer in och får göra olika saker, och då ska det ju vara så här att man blir utnämnd till minister gång på gång, får ta nya ansvarsområden. Så känner jag att frågeställarens kärna är.
Och han undrar nog över Pagrotsky, som har ju gått från mellan kultur och näring och haft väldigt många olika liksom personer.
Ja, okej. Okay. Ja, Pagrotsky är högt där uppe med listan. Jag hade bara honom på 7 om man,
alltså, du hade någon, inte med den minister för vapenexport.
Nej, jag tror jag hade missat den portföljen.
Jag visste inte att den.
Men ska man räkna på, så ska man räkna på det där sättet. Då är det ju som Henrik gissade. Om jag ska spoila slutet i det här då, som jag tycker är det falska sättet att räkna. Då är det ju Mona Sahlin.
Med 19 poster.
Hon var, om jag har fått det helt rätt, det kan inte säkert finnas att hon är uppe på 9.
10
men,
har jag.
Men har du 10? Mm.
Mm-hmm. Vice statsminister, arbetsmarknadsminister, jämställdhetsminister.
Exakt.
Näringsminister, supernäringsminister. Men hon var ju ja, superdepartementet då.
Okej, får jag ta min lista?
Okej då. Mm.
Vice statsminister,
1994.
Arbetsmarknad.
1990.
Arbetslivsminister. Det är ju inte en riktig post. Men,
när var de här olika? Är det olika regeringar?
Så långt sträcker sig inte min kunskap.
Nej.
Jämställdhetsminister.
Ja,
den var ju 94. Hon ju profilerad i ändå.
Ja,
integration.
Det var också profilerad.
Ja, det blev hon 2000.
Idrott. Demokrati. Båda de är ju liksom, det är ju som kompletteringspost.
Ja.
Det är ju ingen som
inte
är ensam.
Ja, 2002 så fick hon skräfset i justitiedepartementet. Ja. Precis.
Bostad. Energi- och samhällsbyggnadsminister.
Mm, det var 2004.
Det var det där superdepartementet. Mm. Väl. Mm.
Ja, okej. Okay. 8-10 poster.
Mm. Men idrottsminister kan man inte räkna. Alltså, man kan inte räkna kompletteringsposterna, tycker
Nej.
Jag. Det blir
men
konstigt.
Om vi ska... Alltså, okej, okay, jag ska fortsätta mitt resonemang om andra regler. Så ska vi kanske komma till en kompromiss sen. På andra regler så tycker jag ju då att man ska räkna varje gång man blir omvald som en extra gång. Hänger ni med?
Ja, men jag håller inte med.
För det är ju ett förnyat förtroende i att man var så bra. Då får man ministerposten en gång till.
Frågan är ju specifikt så här. Alltså, det finns mycket information om vem som har suttit längst, men han vill veta vem som har haft flest olika, eller hon, det är en pseudonym här.
Okej, okay, okej. Okay. Ja, alltså, Tage Erlander skulle landa på 10 enligt mitt sätt att räkna. Gunnar Sträng skulle också landa på 10.
Alltså, men då kan du räkna statsminister vid flera gånger. Nej, men det blir fel.
Ja, okej. Okay. Om jag tar då de som har varit, vi skippar de som har varit flera gånger. Man får inte räkna flera gånger, utan vi håller oss till olika portföljer.
Ja.
Då vill jag ändå pröva om ni bedömer att Mona Sahlin har liksom varit mer betydelsefull, eller för den delen Leif Pagrotsky med sina många olika småportföljer, än på den tiden när man inte delade upp i så många portföljer. Då finns Per Edvin Sköld, som jag skulle vilja utse till vinnare i den här tävlingen. Han var Sveriges finansminister på 40- och 50-talen. Han var konsultativt statsråd på 40-talet. Han var jordbruksminister. Ja, det är att man hjälper till.
Ja. Han stöttar upp en god vikarie, springvikarie, alltså, flygande målvakt.
Ärligt talat så var hans uppgift att vara ekonomisk samordnare mellan Erlander som var ny på statsrådsberedningen och finansdepartementet.
Typ budgetminister.
Alltså, han var samordningsminister, kan man också säga. Mm. Eller så kan det nog ha varit så att han bara inte ville bli finansminister, men att han accepterade att vara biträdande. Han var jävligt tjurig och ville sällan säga ja till det som statsministern ville att han skulle göra. Han var också jordbruksminister i alla fall på 30-talet, och han var försvarsminister och han var handelsminister. Och det är ju bara 5 då. Han var jordbruksminister 2 gånger, men enligt ert sätt att räkna så får jag inte räkna med
Nej.
Det. Nej. Men han var det 5. Det är ju 5 tunga ministerposter under lång tid inte några små hittepå-poster om vi behöver någon som... Alltså,
barn- och äldreminister.
Jag lovar att han var ansvarig för vapenexporten.
Mm.
Inte att den hade brytits ut till någon och bara så här, du är inte så kompetent så du får vapenexporten. Det kan du ägna dig åt på heltid. Ja.
Men jag förstår, jag känner att du lägger till nivåer på frågan. Det handlar inte om vem som är mest betydelsefull. Frågan är väldigt enkel. Vem har haft flest olika poster? Men, har du Anders Ygeman på din lista?
Nej, verkligen inte.
För han är på min.
Hur många hade han?
Får du? 6. Nej. Inrikes, energi, ja. Digitalisering.
Nej, men det kan inte räknas.
Migration, integration och idrott. Nej. Många idrottsminister på
min
lista.
Nej, men ni får steka alla de där. Alltså, i modern tid då, mer modern tid och som tar sig upp på 5, som ju är liksom här med tyngre poster. Då är det ju dels Rolf Wirtén. Det kommer ju inte ni ihåg vem det var. Men han var ju jämställdhetsminister. Och så var han arbetsmarknadsminister. Och så var han invandrarminister. Och så var han budgetminister och ekonomiminister. Allt i regeringarna Fälldin 1, 2 och 3.
Klassiska regeringar. Yeah.
Men om vi ska lansera en alternativ vinnare då. Som har klarat av att ha många tunga poster i modern tid. Men som inte ska jämföras med de här gamla. Då slutar vi på Margot Wallström.
Mm.
För hon har varit Sveriges utrikesminister i regeringen Löfven. Och hon har också varit statsministerns ställföreträdare i regeringen Löfven, alltså vice statsminister. Och det har vi ju enats om att det ska räknas som en. Och sen har hon varit socialminister i regeringen Persson och kulturminister i regeringen Carlsson. Och biträdande civilminister i regeringen Carlsson innan regeringen Carlsson föll 91, alltså på 80-talet.
Ja. Var hon miljöminister?
Nej.
Har vi missat det?
Nej, jag tror inte hon har varit det. Men på min lista har hon däremot varit minister för nordiskt samarbete, ungdomsminister, kyrkominister och konsumentminister.
Ja, det har hon säkert också varit.
Men jag blir så glad av
det
här.
Men det där är ju fånigt.
Det är också, känns också så skönt varje gång man känner så här, ChatGPT gjorde inte det här bättre än oss. Vi kommer ha kvar jobbet lite till.
Ja, men ChatGPT hittade ju en massa fler portföljer.
Jo, men den kunde ju inte värdera portföljerna. Alltså, nej. Lena Hallengren har varit minister för vuxnas lärande.
Det kan inte ha varit en egen portfölj ens i regeringskansliets inre hantering. Och de älskar ju att dela upp allt i mindre och mindre och mindre
barn,
portföljer.
Barn, äldre, kyrko, ungdoms, förskola och minister för vuxna. ChatGPT säger att den har hämtat det här från sverigesministra.se, någon sajt som... en öppen databas.
Vi behöver inte ChatGPT eller HatGPT, vi behöver SAP. SAP.
SAP-GPT.
Ja.
Ja, det är typ bara sossa på den här listan, så det kanske är SAP-kopplat. Det är verkligen bara sossa på den här listan. Ulrika Messing är med också.
Jag tycker Mona Sahlin, jag tycker Ibbe på ett sätt, för de liksom, de, när de tar...
Nej, men
olika
han
grejer.
Är bara på 4.
Jo,
han
det
kan
olika
inte.
Saker,
det
olika
inte.
Jag vill ha en person som liksom kastar sig in och så här, gör mycket skit, göra typ är en allkonstnär.
Ja, då får du ta Lena Hallengren i såna fall.
Lena, ja.
Ja, eller Leif Pagrotsky.
Hade Carl Bildt alltså ingen ministererfarenhet på 70-talet? Nej, han var en bebis då.
Han var sakkunnig i samordnings... Det dåvarande samordningskansliet.
Mm.
Som väl inte var riktigt lika uppbyggt som idag.
I regeringen Kristersson var det ju bara 3 ministrar som hade haft... alltså som hade ministererfarenhet. Det var ju bara Billström, Svantesson och Kristersson. Och ja. Nu är det ju bara Svantesson och Kristersson kvar av dem. Så att, han har ju inte jobbat på att ta in folk på den här listan, kan man säga.
Nej, han jobbar ju på utveckling. Eller på att få ha trumfkortet att det bara är han och någon till i regeringen som kan säga att de har ministererfarenhet. Det är ju också ett sätt att skaffa sig makt.
Vad heter den fina pseudonymen som ställde frågan?
Nyfikna orange.
Nyfiken orange. Tack så mycket för frågan. Har en annan nyfiken färg en fråga? Var ska man ställa den då?
Politiken@svd.se. Även kritik välkomnas.
Absolut inte.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.